Jag har som överskrift Guds fantastiska ord. Och jag tycker mer och mer hur dyrbart det blir, Guds ord, att vi har Bibeln. Man tänker på vilket frihet vi har i Sverige. Vi kan ha hur många biblar vi vill. Men inte bara att vi har många biblar, det har ingen betydelse. Det är viktigt att vi tar det till oss, att vi äter Guds ord, att vi läser Guds ord. Det var en bild som jag minns att en av ledarna för bibeläventyret, när vi läste till instruktörer för bibeläventyret, han tog någon bild. Jag kommer inte ens ihåg exakt hur det var, men han sa någonting så där om det handlar om Israel och profeterna i Gamla testamentet. Och så tog han den här bilden av en tapet, eller ja, en tapet. Om alla ränder är precis lika intill varandra, men om allting är snett, då kanske man tror att det är rakt fast det är snett. Ungefär så. Men för att se att någonting är rakt, då måste man jämföra med en rak linje. Då avslöjas allt det andra. Om ni nu förstår ungefär hur jag menar. Och det är ju precis så med Guds ord. Det är 100% sant. 100% rakt, om vi tar den bilden. 100% säkert och fast och orubbligt. Och Gud gjorde precis så i Amos bok 7:7. Där står det till Amos då. Detta lät han mig se, säger Amos. Jag såg Herren stå på en lodrät mur. Och i sin hand höll han ett blylod, eller ett sänklod, står det i 1917 års översättning. Och Herren sa till mig, vad ser du, Amos? Jag svarade, ett sänklod. Då sa Herren, se, jag ska hänga upp ett sänklod mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem ytterligare en gång. Och så gjorde Gud, han hängde upp sitt ord, alltså hans ord gick ut. Och det var som ett sänklod som visade vad som är rakt, 100% säkert, 100% fast. Men det är samtidigt då avslöja allt som var snett, om man får säga så, i Israel. Och det var det mesta under den tiden då. Men Guds ord är orubbligt och fast. Vi kan missförstå Guds ord. Vi kan misstolka var och en av oss. Om vi predikar eller om vi inte predikar. Vi kan alla missförstå. Men det är det som är så tryggt och underbart, att om vi nu gör det, så vet vi att det här ordet, Bibeln, Guds ord till oss, det står fast och det är orubbligt. Och så kan vi ju korrigeras enligt Guds ord. Men det Guds ord är som det där sänklodet som allt annat måste mätas efter eller prövas utifrån. Så fungerar Guds ord. Psalm 119:89 står det. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Och Jesus sa ju de här orden, kända orden, i Matteus 24:35. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Så fast är Guds ord. Jag vill ta fram några snabbt i början här. Några såna här viktiga saker. Guds ord är också fullständigt. Inget får läggas till och inget får tas ifrån. Det finns mycket sånt här som florerar idag som jag vill belysa och gå emot. Det finns de som säger att Gud vill föra dig utanför sitt ord, ut på nya områden. Men det är en lögn. Det finns också kristna ledare faktiskt idag som börjar rucka på det här med sola scriptura. Det är uttrycket ordet, skriften alena. Och det var ju Luther som myntade, eller vad man säger, de här orden. Sola scriptura, skriften alena. Det var när han upptäckte rättfärdiggörelse genom tron alena. Och Bibeln alena, Guds ord. När han upptäckte det här, och så såg ju han omkring sig i katolska kyrkan då, att här var ju så mycket snett, så mycket fel. När han upptäckte att Guds ord är det vi måste hålla oss till. Enbart. Det var ju det som blev en reformation, inte bara i Luthers liv, utan som har spridits över hela världen faktiskt. Sola scriptura, skriften alena. Men det här börjar man idag att rucka på. Men då ska vi se på några bibelord. Ordspråksboken 30 och från vers 5. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt i honom. Lägg ingenting till hans ord så att han beslår dig med lögn. Och femte Mosebok 4:2. Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er. Och inte ta något därifrån, utan hålla Herrens, er Guds bud som jag ger er. Och det finns också liknande ord i Uppenbarelseboken 22. Att inte ta ifrån, inte lägga till någonting. Och det står också i första Korinthierbrevet 4 och vers 6. Där Paulus talar till församlingen i Korint. Som hade gått utöver det skriften säger. Och därför var det problem och splittringstendenser. Och en del andra problem, allvarliga problem i församlingen. Så vi ska ta de här orden på allvar. Det finns också de här nya apostlarna som de kallas idag. Som säger att de kommer för att lägga en ny grund i församlingar. Och det innebär oftast en ny struktur. En yttre form alltså. Men Bibeln säger så här. Första Korinthierbrevet 3:11. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Jesus Kristus. Så den grunden är redan lagd. Ingen annan grund kan läggas. Den finns här. Den har vi i Guds ord. Och det är det vi ska hålla oss till. Och vi läser också från Efesierbrevet 2 från vers 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare tillsammans med det heliga. Och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och det här är inga nutida apostlar och profeter, utan det här, det handlar ju om, det är ju det Paulus syftar på, det är ju Bibelns, Gamla testamentets profeter och apostlarna som var kallade, som fick den uppgiften som vi ser att utlägga, skriva ned och förmedla Guds ord, det skrivna ordet, Bibeln, som vi säger, skriften, Gamla och Nya testamentet. Utöver det får inget läggas till. Det är färdigt, det är fullständigt, det är fullkomligt. Och här har vi grunden redan lagd. Det finns de som, när man talar om det profetiska ordet och profetier, som säger att allt är redan uppfyllt. Och en del säger att profetier är inte vår angelägenhet, alltså det profetiska ordet och tidstecken och allt det här. Och då har man ju missförstått allt. För det första är det mycket som håller på att uppfyllas i vår tid. Men det är också så att det profetiska ordet, som ni säkert vet, uppfylls ju gång på gång ofta. Så de gammaltestamentliga profetierna är delvis uppfyllda på den tiden. Med världsriken och så vidare. Men det visar också att den fullständiga uppfyllelsen kommer i ändens tid. Som Johannes uppenbarelse till exempel i sin uppenbarelse i Bibelns sista bok ser hur det här händer igen. I en ny skepnad. Men vi ser att det profetiska ordet är som ett mönster. Och det är därför Bibeln är lika aktuell i alla tider. Och det står i Predikaren. Kapitel 1 och från vers 9. Det som blivit gjort kommer att göras igen. Och det som hänt kommer att hända igen. Det finns ingen nytt under solen. Finns det något om vilket man kan säga, se detta är nytt. Så har det redan funnits i gamla tider som varit för oss. Och det är därför som vi kan läsa Bibeln lika aktuellt som den dag det skrevs ner. Eller den tid det förmedlades. Eller delgavs eller skrevs ner. Alltid lika aktuellt. Och därför kan vi också se i uppenbarelseboken att ändetidens falska religion, falska världskyrka som kallas sjöka, den kallas ju sjökan Babylon. Därför att det är precis samma religiösa system och religiösa tänkesätt som det gamla Babylon. Långt tillbaka i historien. Det upprepas alltså. Innehållet är samma. Mönstret är samma. Och därför är Bibelns profetier och det profetiska ordet lika aktuellt idag som i alla tider. Det finns också en del predikanter idag som säger att det som står i Gamla testamentet gällde under den tiden och det som står i Nya testamentet gäller nu. Och det finns en känd karismatisk, kallas han, pastor, som påstår att Gamla testamentet, där var det en annan smörjelse, den är gammal och nu är det en ny smörjelse i Nya testamentet. Och så tar man det här då att det fanns lidande då, men i Nya testamentet i vår tid är det en ny smörjelse och då blir alla helade. Så kopplar man ihop det här. Det är lite märkliga idéer man har, kan man säga. Men då ska vi se vad Bibeln säger, för det är ju det som är avgörande. Och då står det i Andra Timoteusbrevet 3 och från vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det är ett ord som står i Nya testamentet och där står det alltså tydligt och klart. Hela skriften är nyttig till undervisning och utandad av Gud. Så säger Bibeln och det är det som är avgörande och som vi ska hålla oss till. Och vi vet ju också att det står i Nya testamentet om människor i Gamla testamentet, hur de är föredömen för oss i tron. Och det de mötte, det är det vi möter idag. Det är på ytan kanske lite olika skepnader, det kommer på andra sätt. Men innehållet och prövningarna är samma. Så säger Bibeln. Och den helige ande, det är ju samma ande som Gamla testamentets alla män och kvinnor fick uppleva, profeterna och de som Bibeln berättar om. Samma Guds ande som vi har fått uppleva som är här idag. Första Petrus 1 och från vers 10. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Alltså Kristi ande, samma ande som vi har. Som de fick uppleva profeterna. Men de fick ju se fram emot det som skulle komma. Och vi får vila i det fullbordade verket på Golgata. Jesu försoning. Men det här såg de fram emot. Det var ju samma Guds ande. Samma smörjelse som vi har fått del av och fått uppleva. Och vi läser också från Jakobs brev 5 och från vers 10. Bröder och systrar, ta profeterna, och det gäller alltså se tillbaka på Gamla testamentets profeter, som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Det här står alltså i Nya testamentet till oss idag. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Så det här är ju underbart att vi har Guds ord och vi har alla dessa föredömen. Och då vet vi också att Gud är oföränderlig. Han är likadan idag. Precis som han har varit i alla tider och som vi läser om i hans ord. Så Guds ord, det är fantastiskt. Det är det verkligen. Men vad händer när Guds ord inte predikas? När man tar in sånt här som är utanför Guds ord. Och man lär människor att Gud vill leda dig utanför Guds ord. Som Bibeln så tydligt visar, det här är fel, det här är en lögn. Och alla dessa andra lögner som florerar idag. Vad händer när man lägger till eller tar ifrån från Bibeln? När man inte låter Bibeln vara det där sänklodet som det är och ska vara i våra liv och i våra församlingar och bland Guds folk. Ja, det går precis så som det står i Ordspråksboken 29:18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det här ordet att gå vilse kan ju också översättas, det blir tygelöst, att gå under. Och ordet uppenbarelse, jag har ju predikat över det här ordet tidigare här och jag har nämnt det ett antal gånger. Man brukar ta det, översätta det här direkt från engelska, utan vision går folket vilse, säger man. Och så talar man om att visionera och ha stora visioner. Men det här ordet, och jag brukar citera en professor, Kaiser, en professor i Gamla testamentet, som säger att ordet syftar inte på människans förmåga att formulera framtida mål och planer. Det har inget med det att göra. Det hänsyftar till det profetiska ordet, till uppenbarelsen, till förmedlandet av Guds ord. Det är vad det här syftar till. Ordet vision. Så vad som händer, alltså när man inte predikar Guds ord, när man inte håller sig till Guds ord som det är, fullständigt, fullt rakt och tydligt och klart, då går folket under och folket går vilse, säger Bibeln. Och det står ju också i Hosea 4 och 6, där Gud sa genom profeten Hosea, mitt folk går under i brist på undervisning. Så det här är så viktigt, att vi håller oss till Guds ord, att vi predikar Guds ord, att vi läser Guds ord, att vi tar emot Guds ord. Ordet för uppenbarelsen är vision, chasson på hebreiska. Det översätts uppenbarelse här, det kan översättas vision, det översätts profetsyn. Och det kan vara en profetsyn, det kan vara en dröm. Eller en drömsyn som det står om också. Men det handlar alltid om att det uppenbarar Guds ord. Det uppenbarar vem Gud är. Och Guds vägar för oss människor. Och vi ska gå till första Samuelsboken. En tid i Israel som beskrivs precis så här. Som det inte får vara. När man lägger till och tar ifrån, när man tar lätt på Guds ord, när man sätter sig över Guds ord och så vidare. Och vi läser från första Samuelsboken 3 och från vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Här ordet chasson. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Och sen har vi ju den här kända berättelsen när Samuel gång på gång springer upp till prästen Eli och undrar vad han ville, du ropa på mig. För Samuel hade ju inte lärt sig att höra och känna igen Guds röst. Så han trodde det var prästen Eli, för det var ju ingen annan där. Men det visade sig att det var Herren som talade till Samuel, uppenbara sig för Samuel. Men de här verserna beskriver väldigt väl vad som händer. Som det står att Guds Herrens ord var sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Och det står att Eli hade dålig syn. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Men det gällde inte bara lekamligt utan det var också andligt, kanske framför allt. Han började bli andligt blind. Och det här är vad som händer om man kompromissar med Guds ord. Här hade Eli kompromissat. Som man så lätt gör för att alla måste få plats. Och man ska vara snäll och hygglig mot alla. Man vill hålla sig väl med alla. Men det får aldrig ske på bekostnad av sanningen. På bekostnad av Guds ord. Det leder alltid till förakt för dem som älskar sanningen. Och Eli här, när man läser bakgrunden, han ville ju hålla sig väl. Och här gällde det hans egna söner som var präster. Han tog inte itu med orättfärdighet, med synd som de levde i. Han lät sina söner trots att de inte kände Guds väg, eller trots att de inte ville gå Guds väg och saknade Guds fruktan, och de saknade ödmjukhet, så lät han dem hållas och lät dem tjäna i Guds tempel där som det var. Och det står om prästerna, Elis söner, att de roffade åt sig av det feta på offren. Och de tog det feta till sig själva. Och när Israels folk då sa, som det stod i lagen, låt oss först förbränna det feta så får ni köttet sen. För det hade ju prästerna rätt till på den här tiden. Nej, sa de, vi vill ha köttet nu. Om ni inte ger det till oss tar vi det med våld. Det här står mycket tydligt och klart i lagen i tredje Mosebok, att allt det feta på offren, det tillhör Herren. Ingen annan. Det tillhör Herren. Och vad det här ledde till, att man kompromissa på det här sättet, det gjorde, står det, att hela folket började förakta Guds vägar och Guds ord och ta lätt på Guds ord. Det var konsekvensen av det här. Man började ära människor mer än Gud. Tog ära av varandra och gav varandra ära. Och det är vad Gud också sa till Eli genom profeter som fick varna. Ja, vad betyder då det här att ta det feta från offret? Att det feta tillhör Herren? Jag gjorde som man bör göra, om man, i alla fall om man har ett bibelprogram. Då slår man upp alla sammanhang, alla bibelversar där man kan se att det här nämns. Så brukar man ofta se förklaringen eller få förklaringen på vad innebörden är. Och det står om i Hesekiel 34. Det står om de falska herdarna. Herdar som skulle vara ledare för jorden. Ta hand om jorden precis som en herde ska. I efterföljelse av den gode herden som är ju Herren, som är Jesus själv. Men de här herdarna, de var självsäkra. De tänkte bara på sig själva och sin egen vinst, men tog inte hand om jorden. Och här får vi förklaringen på vad det handlar om att ta det feta från offren. Att ta det feta, det skulle vara som en välbehaglig doft inför Herren. En tillbedjan inför Herren. Att ära honom, tillbe Gud. Det är alltså detsamma som att nu tar jag det till mig själv. För att jag ska vinna på det. Idag kan vi se samma sak egentligen. När man leker kyrka och tar äran från Gud. När man byter ut det som är heligt, det som är helig tillbedjan, ödmjukhet inför Herren, byter ut mot shower och underhållning, ytlighet, bara för att locka människor som inte är intresserade av att verkligen ge sitt liv till Herren. Människor som är intresserade kanske av en gemenskap eller för att bli underhållna eller vad det nu är. Men den som söker Herren med ärligt hjärta, som söker Guds förlåtelse och rening för sin synd, den som är en ärlig sökare av hjärtat och längtar och är dragen av Jesus, kan aldrig någonsin nöja sig med sånt i kyrkan. Aldrig någonsin. Det ger ingenting. Och detta tar äran ifrån Gud. Samuel, han kunde säga som det står i psalm 119 och vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. För vi läste ju här att Guds lampa hade ännu inte slocknat, står det. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Så vi ser att det här är en allvarlig tid. Precis som vår tid är allvarlig och vi ser paralleller, precis som det var under Samuels tid, det ser vi mycket av idag. Och Guds lampa här står det, lykta, ett ljus. Det är en oljelampa. Det ser man i grundtexten, den oljelampa. Det vet vi också i templet i Gamla testamentet. Det var alltid oljelampor man hade. Guds lampa, det som lyser, alltså Guds ord, ditt ord, är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Guds ord är Guds torah på hebreiska, Guds undervisning till oss. Och vad uppenbarar ordet? Jo, det uppenbarar Jesus. Det lär oss vem Jesus är. I ordet lär vi känna honom. Vi lär känna Gud. Vi lär känna Guds son Jesus Kristus, som har uppenbarat vem Gud är. Guds vägar. Guds ledning. Vi får tröst. Vi får tilltal genom Guds ord. Vi får uppenbarelse genom Guds ord. Så ordet är ljuset. Lampan för våra fötter. Men oljan behövs också. Oljan vet vi ju genom hela Gamla testamentet är en förebild på den helige ande framför allt. Och smörjelsen talar vi om. Den helige andes smörjelse. Det är som bränslet i våra liv, kan man säga. För att ljuset skulle lysa i den här oljelampan så måste det finnas olja, bränsle. Och precis så är det i våra liv. När vi läser Guds ord, vi behöver den helige ande som lyser upp ordet, som gör det levande för oss, som talar till oss, som vägleder oss och som uppenbarar och pekar på Jesus för oss. Och vi läser ju också om det profetiska ordet, att det lyser som en lampa i en dyster vildmark för oss, att vi förstår den tid vi lever i. Och varför är det då så viktigt att vi har detta ljuset? Jo, för att vi inte ska bli bedragna. Se till att ingen bedrar er, sa Jesus gång på gång. I sitt eskatologiska tal, som man brukar säga om Matteus 24 och andra evangelierna som berättar om Jesu tal. Se till att ingen bedrar er. Vi behöver detta ljus, Guds ord, så att vi inte går vilse. Och så att vi inte lockas bort ifrån Jesus, utan vi håller oss till honom. Därför ska vi frimodigt, orubbligt, förkasta allt som vi ser. Det här stämmer inte med Guds ord. Och någon säger att Gud vill föra dig utanför sitt ord, nya områden. Lämna den. Gå aldrig på en sån lögn. Det är bara att förkasta. Eller att man lägger till någonting eller tar ifrån någonting från Guds ord. Det är bara att förkasta. Vi har full frihet och rättighet att förkasta allt sånt. Det är lögner som inte kommer från Gud. Gud är sanningens Gud. Och anden och ordet hör ihop, det vet vi. Om vi älskar Jesus, då älskar vi också hans ord. Och jag ser många människor som verkligen behöver bli påminda och få hjälp med detta. Och vi behöver påminna varandra om det här, tror jag. Det är många människor idag som har tagit skada från falsk karismatik. Där har spårat iväg och olika sammanhang där man går utanför Guds ord. Människor är skadade när de har gått fel på grund av falska profetier. Eller varit bundna av falska profetier. Jag har själv vänner som har varit i det. I åratal varit bunden eller bundna av falska profetier. Därför är det så viktigt att vi läser Guds ord. För det jag ser gemensamt ofta för människor som är skadade på de här sätten, det är att de säger, men jag förstår inte det här, för jag älskar Jesus och jag vill leva för honom. Men det de hade lärt sig ofta, det var att följa en människa, en stark ledare. Eller lyssna på någon som verkar väldigt självsäker och framåt i predikstolen. Men om de hade lärt sig att först och främst alltid pröva med Guds ord, så tror jag att de hade genomskådat det här på ett tidigt stadium. För ofta så accepterar man sånt som inte står i Bibeln. Sånt som är utöver skriften. Det är det man ofta accepterar. Och så har man inte lärt sig att förkasta det där. Jag har sett det gång på gång på gång. Och det finns många sådana människor idag som verkligen behöver få in det här och förstå det här. att vi måste läsa Guds ord. För Jesus sa, om ni förblir i mig, älskar ni mig. Den som älskar mig, älskar mitt ord. Så det är inte bara en känsla, jag älskar Jesus och jag bekänner honom och jag tillber honom. Men jag kan inte lägga Bibeln åt sidan, jag kan inte lägga Guds ord åt sidan. Eller ta lätt på Guds ord. Därför att om jag älskar Jesus så älskar jag också hans ord. Det är så. Den som tar lätt på Guds ord och går utöver Bibeln bedrövar den helige ande. Och det var detta som hade hänt i den här tiden. Ljuset var på väg att slockna. Kärleken var på väg att kallna. Den helige ande var faktiskt på väg att lämna Guds hus där. Men vi läser i första Samuelsboken 3:21. Och Herren fortsatte att visa sig i Silo. Det var där Samuel var. Ty Herren uppenbarade sig för Samuel i Silo genom Herrens ord. Och gång på gång när vi läser det här så förstår vi att det här är de här gångerna när Jesus själv uppenbarar sig och talar till människor i Gamla testamentet. Gud hade varnat. Han hade varnat gång på gång på gång. För så är Gud. För ibland kan vi tycka, men varför griper inte Gud in? Och vi kanske ser tydligt, det här är snett, det här är hur snett som helst, det här stämmer inte. Varför, hur kan åren gå? Men sån är Gud. Han är barmhärtig och långmodig, står det. Sen till vrede. Han varnar och varnar och varnar. Och vi ser det gång på gång i Bibeln när vi läser hur Gud väntar och väntar och ger chans på chans på chans. För att människan ska vända om och omvända sig till honom. Så var det också här. Gud hade sänt både profeter och, ja, profeter skulle jag säga. Som Gud hade sänt för att varna gång på gång. Och det står här i första Samuelsboken 4:1 att Samuels ord kom till hela Israel. Och det står att han var betrodd, står det i kapitel 3. Det är märkligt det. Det står att han var betrodd. Man förstod. Alla visste innerst inne att det här är Gud som talar till oss. Men ändå verkar ingen reagera. Ingen lydde Guds uppmaning till omvändelse. Trots att man innerst inne visste att det var sant. Och vad hände sen? Ja, nu kommer fienden. Filisterna som det var på den tiden. Och de anföll Israel. Nu avslöjas det. Precis hur läget var bland Guds folk på den här tiden. Därför att de hade ingen kraft att stå emot filisterna. Trots att filisterna egentligen inte var så framåt som det verkar. De hade en viss fruktan för Israels Gud. För de hade hört vad deras Gud var mäktig att göra. Men ändå så attackerar man. Och det är så det är. När Gud tar bort beskyddet som Gud gjorde här. Och det ledde till ett nederlag hos Israel. Och de förstod inte vad som hade hänt. Man kan läsa dem i 4:e kapitlet här. De undrar, men hur kan detta komma sig? Många israeler blev dödade på slagfältet och de vill fly undan för fienden. Hur kom detta sig? Och när nästa anfall kommer, då har man ryckt upp sig och så sa de, vi måste ha Guds ark med oss, ibland oss. För Guds ark, det var ju tecknet på att Guds närvaro var bland Guds folk. Och så förde man dit förbundsarken och det står i första Samuelsboken 4:5. Då Herrens förbundsark kom in i lägret brast hela Israel ut i ett så högt jubelrop att marken skakade. Nu var det lovsång och nu var det halleluja. Ja, vad de nu sa, det var ju hebreiska så det sa de säkert. Oj, de jubla, vilket det var som marken skakade. Nu var man tvärsäker på att nu blir det seger. För nu har vi förbundsarken ibland oss. Ja, det yttre tecknet. Men vad hände? Det blev ett ännu större nederlag för Israel. De inte bara förlorar striden, de blir till och med av med förbundsarken. Prästerna, de ogudaktiga prästerna som tog lätt på Guds ord, som handlade orättfärdigt, de som var Elis söner, de blev dödade. Och en av änkorna, som ni säkert vet, som precis skulle föda barn, kallar sin pojk Ikabod, därför att Herrens härlighet är borta från Israel. Det var namnet betyder. Därför att arken blev tagen av filisterna. Och jag tänker när jag läser det här, undrar om filisterna var lite chockade över att de så lätt kunde vinna seger över Guds folk. Och jag tänkte på hur det är idag. Är det så, kan man undra, att new age-are, nyandliga, globalister, nygnostiker och andra undrar om de är förvånade över att de så lätt kommer in och infiltrerar i många kyrkor idag? Det kan man undra. Israels folk, de resonerar så här: vi är Guds folk, så oss kan inget hända. Och jag blir ganska skrämd när jag hör det idag. När man redan börjar kompromissa med både det ena och det andra. Och så säger man, men vi är Guds församling, så vi har beskydd. Vi, oss kan inget hända. Vi är Guds folk, vi. Vi är Guds församling, vi. Det är en farlig inställning. Och det var likadant många gånger i Gamla testamentets tid. Det var likadant under Jeremia tid. Man sa, åh, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Här står templet, ni kan se det. Här bor Gud. Vi är trygga, inget händer oss. Men det var bara det yttre tecknet, skenet av Guds fruktan. Hur har vi beskydd? Ja, vi har beskydd om vi lyder Gud. Om vi tar hans ord på allvar. Om vi bevarar Guds fruktan i våra hjärtan, då har vi beskydd. Och vi läser från första Samuelsboken 2 från vers 30. Därför säger Herren Israels Gud. Det var en gudsman det här som innan Samuel kom till var där och varna Eli. Visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få vandra inför mig för all framtid. Men nu säger Herren det ska inte ske. För det fanns ju ett villkor med detta. Så säger Gud, jag ska ära dem som ärar mig. Men de som föraktar mig ska komma på skam. Att ära Gud, vad är det? Ja, det är att lyda Gud. Att ära Gud är att lyda Gud. Att ära Gud är att älska hans ord. Det är att ödmjuka sig inför hans ord. Det är att ta ordet på allvar. Guds ord på allvar. Det här kunde ha varit slutet för Israel. Men Gud, han är barmhärtig. Och han hade förberett räddning. Precis som Jeremia uttryckte i Klagovisna 3, ni vet, Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Och jag fick frågan häromdagen, vad tror du om det här? Det var mycket profetier för många år sedan då, 40-talet, 50-talet där någon gång, om att Sverige skulle intas av främmande makt och av Ryssland och så här, eller Sovjet som det hette då. Och det var mycket varningar och domsvarningar över Sverige. Vad tror du att det stämde? Tror du att det stämde? För det hände ju aldrig någonting. Nej, sa jag. Jag hoppas att jag har fel. Men jag tror att domen är uppskjuten. Det är stor risk att domen är uppskjuten. Och det är på grund av att Guds folk ropade till Gud och ödmjukade sig inför Gud och inför hans ord. Inte minst på 50-talet. Och kanske är det så att vi lever på de bönerna än idag. Men det gäller också för oss att gå den vägen, att gå samma väg. Att ödmjuka oss inför Gud. Under den här tiden, när Israel ledde ena nederlaget efter andra av filisterna och fienderna, då står det inget om Samuel. Det verkar som han var tyst vid sidan om, liksom. Och naturligtvis var det så att Samuel visste att det här måste hända. Vi kan aldrig strida mot det som Gud har bestämt och det han tillåter. Samuel, han fick vara säkert där bedjande i ensamhet. För det står inget om Samuel här. Men det fanns en bakgrund till allt det här som vi väl känner till. Och det var att Samuel själv var ett bönesvar. För bakom Samuel fanns mamma Hanna som var en bedjare. Och hon hade ju bett till Gud. Samuel var bönesvaret. Samuel som betyder hör att Gud bönhör. Höra, det är två ord, Shmuel på hebreiska, Shma Israel, hör Israel, höra och eld i Guds namn. Bönhörd av Gud, eller Gud har hört min bön. Och Hanna visste vad lidande var, hon visste vad förakt var. Hon visste vad det var att känna sig värdelös. Och framförallt var orsaken därför att hon var ofruktsam. Men Hanna var trogen i det lilla. Och det blev till räddning för många. Och det är allt som Gud begär av oss. Han begär inte av oss att vi ska gå ut och frälsa miljoner. Eller gå ut och vittna för mängder. Han begär av oss att vi är trogna i det lilla. Precis där han ställer oss och har satt oss. Att vi är trogna där. Det är allt vad Gud begär av oss. Hanna gick med sin förtvivlan. Och det hon bar i sitt hjärta. Inför nådens tron. Hon gick till Gud i bön. Hon utgöt sitt hjärta. Och Hanna hade ju en, som det står, medtävlerska. Det var som en motståndare mot henne, den andra kvinnan. Peninna. För hennes man hade ju två hustrur. Och det var ju ofta så, om den hustrun var ofruktsam så tog man ofta en hustru till. För att få avkomma, för att få barn. Och denna Peninna var fruktsam. Hon hade en naturlig framgång kan man säga. Och därför föraktade hon Hanna. Hanna som var ofruktsam. Men det märker jag att det står att Herren hade gjort Hanna ofruktsam. Herren hade gjort Hanna ofruktsam står det faktiskt. Och varför gjorde Gud detta? Detta hemska lidande som det var för Hanna. Och som det innebar för en kvinna på den tiden. Ja, kanske var det så att Gud väntade på just det där att Hanna skulle komma till honom i bön. Och lämna över sin börda, sin förtvivlan till Herren som älskar henne. Att hon skulle vända sig till honom. Och när vi läser här kan vi se att Hanna och Peninna på ett sätt faktiskt är förebilder. Eller förebildar två olika sorters församlingar. Hanna påminner väldigt mycket om Philadelphia-församlingen i Uppenbarelseboken. Som det står hade ringa kraft. Hade inget eget att komma med. Men det står att Jesus säger till dem och hälsar till dem att ni har bevarat mitt ord. Och ni har inte förnekat mitt namn. Därför ska jag bevara er i den prövning som kommer över hela jorden. Och jag, säger Jesus, har öppnat en dörr för er som ingen kan stänga. Peninna liknar mer den församlingen som fanns i Laodicea. Som hade framgång, i alla fall utåt sett. Mycket kraft och säkert mycket visionerande och idéer och strukturer och allt vad det var. Och man säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom, men jag behöver inget. Vi har framgång, vi har allt. Vi har resurser, vi har talanger, vi har allting. Men Jesus säger, du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld. Och guld som är renat i eld, det handlar om det som är prövat genom lidande. Genom svårigheter. Men som består i elden i prövningen. Därför att Gud är med. Därför att man går till Gud och får hjälp. Genom allt. Det var en yttre framgång i Laodicea. Men man saknade det andliga livet. Man var ljum. Kärleken började kallna. Lampan var på väg att slockna. Man struntade i ödmjukhet och gudsfruktan och helighet. Och beroende av den heliga ande och Guds ord. Så var situationen där. Men Hanna bad nu. i sin djupaste förtvivlan till Herren. Det står att hon bad en tyst bön. Hon bara rörde sina läppar. Men tänk att Gud, han hörde. Han hör om vi viskar, ropar, talar. Eller inte ens ett ljud. Att vi bara ropar från våra hjärtan. Det hör Gud. Och Gud gav Hanna en vision. Vad bestod visionen i? Visionen, jo, den var ett löfte från Gud. För det är en sann vision. Ett löfte från Gud. Och senare, när Hanna har fått sitt bönesvar. Och hon fick det i överflöd. För hon fick inte bara Samuel sen, som hade bett om en son. Hon fick både söner och döttrar. Flera senare. Men Hanna i kapitel 2 i första Samuelsboken, hon jublar inför Herren. När hon har bönesvaret som hon har sagt. Om jag får det här, då lämnar jag det tillbaka till Herren. Och så tog hon Samuel bönesvaret tillbaka till templet, till Herrens hus. Och nu hinner jag inte läsa allt där om Hannas lovsång som det står. Men det är ju en så stark profetia som Hanna här uttalar. Där hon säger, den ofruktsamma föder 7 barn. 7, det är ju fullkomlighetens tal. Men den som fick många söner tynar bort. Med andra ord, andligt sett. Den som inte förmår något egen kraft, men som litar på Herren, kommer att få se skörd. Kommer att få den framgång som Gud ger på det sätt som Gud vill. Men den som har mycket egen kraft har inget att komma med när det väl gäller. Det kommer att dö ner. Den skörden kommer inte att bestå, som bara är ytlig. Den som förtröstar på Herren kommer att bära frukt. Och den skörden kommer att bestå. Och Hanna faktiskt sa här i vers 10. De som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smorders horn. Och att upphöja den smorders horn är att ge makt åt sin konung. Det är samma innebörd som hon sa där innan. Herren dundrar mot dem, säger Hanna här. Och långt senare, när Israels folk avslöjas att vara totalt kraftlösa därför att de inte gick med Gud, då hände precis det här senare. När folket ödmjukar sig inför Herren, det berättas om i senare kapitel och i kapitel 7 här, så berättas det att folket sucka och de sörjde inför Herren. De vände om till honom, de bekände sin synd. De ödmjukade sig inför Herren och inför hans ord. De kastade bort sina avgudar och allt skräp och religiöst bråte de hade tagit in. Och så, när de hamnar i konflikt och blir attackerade och allfallna av filisterna igen. Då står det så här. Medan Samuel offrade brännoffret. Och detta var offer enligt Guds vilja. Brännoffret. Det är bilden på Jesu fullbordade verk på Golgata. Det vi får förlita oss på, förtrösta på. Då ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men, står det, Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna. Och vad det han hade bett när hon lovsjöng. Över dem som går emot Gud, mot Herren dundrar han från himlen. På den dagen och förvirrade de alltså fienderna. Och de blev slagna av Israel. Det var vägen till seger. Vägen till seger. Att man ödmjukar sig inför Gud. Att man höll sig till hans ord. Att man går med Gud. Det är det som ger seger. Det ger oss seger. Gud kommer att ge den framgång som han vill ge oss här. Enligt sitt ord och sina löften. Och vi behöver inte tänka på att vi ska åstadkomma och klara av, utan vi går till honom med allt. Vi är trogna i det lilla, det han har satt oss. Vi ser mänskligt, men Guds tankar är så mycket högre än våra. Hans vägar är så mycket högre än våra. Hanna fick sitt bönesvar. Det såg kanske litet ut. Ett barn, bara jag får en son. Men hon gav det till Herren och Samuel. Han i sin tur fick vara till välsignelse för ett helt folk. Så stor och mäktig är Gud. Så kan han göra också för oss. Tack Jesus att du är likadan idag. Tack Gud att du är trofast. Att ditt ord är fast, orubbligt, rakt och tillförlitligt. Tack att vi kan lita helt och fullt på ditt ord, på dina löften. Amen. I Jesu namn. Amen.